Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Mord mot mord.
Hej.
Så läget?
Nej, men det är bra med mig. Jag heter Karin Lundé, du heter Anna Sandell. Det är ju sedan gammalt kan man säga, sedan dryga 7 år tillbaka. Det är bra med mig tycker jag. Hur mår du?
Jag mår bra också. Vad händer här idag för din del? Alltså vi ska ju prata med varandra. Vad ska du berätta om?
Jag bara, va? Hallå? Typ.
Jag har gjort om podden lite här under, sen vi hörde sist. Vad kommer du göra?
Vad tänker du?
Har en plan.
Vad är din plan? Är det liksom sång och dans? Är det...
Ja, lite där kommer jag hålla med.
Fan, det är inte många som har dansat i en podd. Alltså den danspodden har inte slagit igenom än. Men nu är det dags, eller hur? Vi pushar ju gränserna för vad podcasting kan vara.
Exakt.
Till exempel det här. Nej men jag kommer ju berätta om ett fall idag. Det kommer ju du också. Jag kan också passa på att säga att nästa vecka så kommer jag ju berätta om ett fall i våran Patreon-podd.
Ja.
Där kommer det bli australiensiskt. Det kommer bli en rånarliga med ovanliga metoder som går från stöld och rån till mord. Ungefär så. Och om man vill lyssna på det eller typ något av de massa, numera då andra extra avsnitten vi har gjort där, så kan man ju gå in på patreon.com/mord mot mord. Och där kommer jag också lägga upp så nästa vecka då att man kan köpa bara det fallet du gjorde förra gången. Vilket var toppen när citronjuicerånarna. Och det här fallet. Så att man kan köpa det bara det. Om man inte vill höra vårt underbara babbel i övrigt. Men idag och här så ska jag berätta om ett fall. Där det är brittiskt. Det kommer serveras en dos gift. Blandat med sylt. Och sprit. Så är det. Och vad har du att bjuda på?
Du, jag har ett jättesorgligt tyskt fall.
Men du, då tycker jag att vi sätter igång, eller?
Ja.
Och frågan är om det är, vem är det som börjar egentligen?
Det är du, tror jag, va?
Det känns som att det är det alltid jag.
Det känns som det. Jag håller med att det känns som det.
Det är verkligen jag som börjar. Ja. Hur är det möjligt? Okej. Ja, men då kör vi. Det här kommer bli toppen. Okej, Anna. Jag kommer liksom bara sätta igång. Är du med?
Kör hårt. Ja.
Sarah Ann Ricketts föddes i mitten av 1870-talet i England och väldigt lite verkar vara typ känt om hennes barndom eller bakgrund. Det jag vet är att hon kommer att gifta sig 2 gånger i sitt liv. Hennes första vigsel var med en man som hette John. Han dog 42. 1945 gifte hon om sig med en man som hette William. Och året efter dog även han. Och någonting som är lite anmärkningsvärt med det här är att båda de här männen dog på samma sätt. De begick självmord med, alltså med gasen från spisen. Oj. Typ. Båda två.
Gud vad hemskt.
Men efter Williams död, så 1946 stod han, så bodde Sarah ensam i en bungalow på 339 Devonshire Road i Blackpool. Denna liksom ikoniska kuststad i norra England som ju är känt för det här liksom nöjesfältet de har där. Hon hade fått barn under sin äktenskap. Hon hade 2 döttrar. Och vid det här laget så hade hennes ena dotter flyttat till en annan stad. Och hennes andra bodde ganska så nära, även hon i Blackpool, om jag förstått det rätt. Men ingen av dem verkar liksom haft särskilt mycket kontakt med sin mamma. Och det var nog lite skönt för dem. Eller de beskriver som att de är liksom estranged, alltså att de inte har någon kontakt alls, ska jag säga. Men det var nog ganska skönt för dem. För Sarah Ricketts var liksom ingen trevlig tant, helt enkelt. Hon tyckte inte om folk, typ, i allmänhet. Hon höll sig gärna undan. Hon var lynnig, temperamentsfull. Hon var arg, liksom. Hon hamnade ofta i konflikter med folk runt henne. Och Hon hade en grej för sig som var att hon gjorde om sitt testamente väldigt ofta. Uh-huh. Utifrån typ vem hon var på god och dålig fot med just då. Så hon hade verkligen en tendens att vara så här, om du var typ hennes kompis, hon bara, vill du vara i mitt testamente? Och sen när du gjorde henne sur, hon bara, du får inte vara i mitt testamente längre. Alltså verkligen.
Som riktigt lynnig.
Men också typ så nära till en jurist liksom.
Yeah.
Så hon verkar ha hållit på väldigt mycket med just sitt testamente då. Och hon hade ju då liksom lite tillgångar och William verkar ha haft lite pengar som han investerat klokt. Dessutom var det här huset då som hon hade själv nu då värderat till 3-4 000 pund i mitten av 1900-talet. Så att det är liksom ändå så här bra med pengar. Så att det fanns väl anledning för henne då att, alltså hon hade lite leverage när det kom till testamenteskrivandet helt enkelt. Sarahs humör förbättrades kanske inte av att hennes alkoholism blev allt mer framträdande i takt med att hon blev äldre. Hon drack löpande under dagen och avslutade sen alltid kvällen med att hälla sprit i en syltburk och äta med sked.
Oj.
Hennes hälsa försämrades också i allmänhet när hon liksom blev äldre, och på ålderns höst så insåg då den här egensinniga kvinnan att hon behövde någon som tog hand om henne och huset på heltid och alltså bodde där med henne. Men det var svårt för henne att få hushållerskor att stanna kvar på jobbet. Folk sa upp sig på löpande band eller typ sa inte ens upp sig, de bara drog, eftersom Sarah var en riktigt, riktigt jobbig chef. I mars 1953 var det återigen dags att annonsera efter en inneboende hushållerska efter att föregångaren hade lämnat. Och den här gången fick hon möjlighet att inte bara anställa en person utan två. Nämligen det äkta paret Louisa May och Alfred Merrifield. Han skulle vara husets liksom, alltså allt i allo typ. Och hon skulle vara hushållerska och kokerska. På pappret var det här en riktigt bra idé för alla, eller? Du vet, kanske för de här i alla fall, de här tre. I praktiken en riktigt dålig idé. För 5 veckor efter att Louisa och Alfred flyttat in kommer Sarah Ricketts att vara död.
Uh-huh.
Okej, lite bakgrund om de här två då. Först om Louisa. Hon föddes som Louisa May Highway 1906. Hennes pappa hade det otroliga namnet Job Highway.
Oj!
Starkt. Jättestarkt. Han jobbade i kolgruva.
Mm.
Hon var yngsta familjens 7 överlevande barn och Alfred var Louisas tredje man. Alltså Alfred som hon flyttade in med hos Sarah med. Först var hon gift med en gubbe som heter Joseph. De fick 6 barn tillsammans, men Louisa förlorade vårdnaden om dem när hon dömdes till fängelse för något slags bedrägeri med matransonering. Alltså jag tror att hon hade liksom, du vet, man hade sådana böcker typ där det stod hur mycket man fick ta ut, och sen så använde hon eventuellt kanske någon, alltså typ sin pappa som bok efter att han dog typ.
Uh-huh.
Och ett par år senare, 1949, dog Joseph i hepatit, och i februari året efter gifte hon sig med en gubbe som heter Richard. Han dog efter bara 10 veckors äktenskap. Ett drygt halvår senare gifte hon sig då med den 68 år gamla Alfred Merrifield. Hon lyckades alltså med konststycket att vara gift med 3 olika gubbar på mindre än ett år.
Åh, jäklar.
Det är ändå bra, eller hur?
Ja.
Alfred då, han hade också förlorat sin tidigare fru. Hon hette Alice och dog 1949. Då tycker man kanske lite synd om Alfred. Men det kan man strunta i att göra, kan man säga. För Alfred hade nämligen övergivit Alice och deras 10 barn mer än 20 år tidigare. Vilket är så jävla cunt move. Att man bara, wow. Och vad han typ har gjort efter det, det framgår inte riktigt. Det är det som sägs om honom. Hur som helst, de här två träffas och gifter sig i augusti 1950. Och de är väl en match made in heaven och in hell, kan man säga. De passar liksom bra ihop, för de verkar båda två vara ganska så, alltså, de verkar ha lite svårt att vara bra personer, kan man säga. De hade också båda två alkoholproblem, men utöver det så här, de ljuger, de stjäl, och särskilt Louisa då beskrivs som skrytsam och lat, vilket är en dålig kombination.
Bra kombo.
Detta gör då att de har väldigt svårt att behålla arbete. Och under de 2 åren innan de får anställning hemma hos Sarah Ricketts blir Louisa av med ett 20-tal jobb på grund av sin dåliga attityd, sin stöldaktighet och sin arbetsskygghet. Men det vet ju förstås inte Sarah någonting om när hon anställer dem. Alltså, hon kollar, hon tar inga referenser om man säger. Hon kommer dock snart att bli varse om att hon kanske inte har skaffat sig de allra bästa anställda. Redan efter ett par veckor klagar Sarah till whoever som orkar lyssna. Hon ser att paret Merrifield inte ger henne tillräckligt med mat, att de bränner hushållskassan på alkohol och att de i allmänhet inte är något gott sällskap. Enligt vissa källor så får Louisa och Sarah någon slags lite så meningsfull relation under en viss kort period för att de båda två enas i att de har förlorat sina makar, typ. Men för det mesta är Louisa ute på pubbarna i Blackpool och bränner Sarahs pengar på sprit. Och där händer det också att hon skryter om att hennes arbetsgivare, minsann, skrivit in henne i sitt testamente. Och när den gamla Sarah väl dör kommer bungalowen tillfalla Louisa. För just då i slutet av mars, alltså några veckor efter att de har kommit dit, så har Sarah faktiskt ändrat sitt testamente och skrivit in Louisa som arvtagerska till huset. Och det är någonting med att det är lite oklart vad, hur det ska funka med Alfreds del och så här. Han ska också få någonting, men det verkar lite, alltså, det är lite oklart hur liksom exakt hur det är fördelat. Men de ska åtminstone båda två få ärva henne liksom, och Sarah och Louisa ska få huset. Som sagt, det var ju inte ovanligt att Sarah ändrade sitt testamente, och den 9 april får Louisa en läkare att undersöka Sarah för att försäkra sig om att hon är vid sina sinnesfulla bruk och därmed kapabel att göra de här ändringarna i testamentet liksom. 6 dagar senare spelar Frälsningsarmén utanför Sarahs dörr. Det är Louisa som kallat dit dem för att spela för den döde. Det kommer visa sig att Sarah dog redan kvällen innan, den 14 april. Men Louisa vill inte störa någon läkare på kvällstid eftersom det ändå inte fanns något att göra för Sarah. Detta trots att hon bara dagen innan kallat dit en läkare på kvällstid när Sarah hade en lätt hosta, vilket doktorn också skällt på henne för. Sarah Rickett var ju liksom gammal, alltså hon var 79 år och i ganska så dålig hälsa. Det var kanske inte så konstigt att hon dog. Men det man tyckte var konstigt var att Louisa låg på så himla mycket om att man skulle kremera Sarah så fort som möjligt. Och att man heller inte skulle meddela hennes döttrar om att hon har gått bort. Lite konstigt.
Okay.
Istället så, eller så då blir liksom rättsläkaren, eller så här, de liksom inblandade från myndigheterna, blir så här, typ det här är lite konstigt liksom. De beställer därför en rättsmedicinsk undersökning, och när resultatet från testerna man gör på Sarahs organ kommer tillbaka står det klart att Sarah inte dött av naturliga orsaker, utan hon har blivit mördad med råttgift. Först är polisen väldigt förtegen. Folk tänker inte att det är något speciellt med det liksom. Som sagt, det är en gammal kvinna som har gått bort. Men när Scotland Yard dyker upp och liksom hänger på utredningen mindre än en vecka efter Sarahs död, blir pressen allt mer intresserade och de skriver mer och mer i fallet, och då börjar det komma in gott om vittnesmål till polisen. En av dem som ringer är Louisas kompis Jessie Brewer, som berättar att Louisa sagt till henne att Sarah är död innan hon faktiskt dog. Om testamentet sa hon också veckan innan Sarahs död att citat, "We are landed. We went to live with an old lady and she died and she's left me the bungalow, a bungalow worth 4,000 pounds. Vid ett annat tillfälle säger hon, she's not dead yet but she soon will be. Till en gammal chef hade Louisa skrivit ett brev, alltså bara randomly hört av sig. I got a nice job nursing an old lady and she left me a lovely little bungalow and thank God for it. So you see, love all come right in the end. Och jag vet inte om det bara är det här skrytsamma, du vet. Att hon bara börjar höra av sig till de gamla chefer och berättar att det börjar gå bra för henne nu. Hon har ju också då drivit runt på pubbarna i Blackpool, som sagt, där hon har skrytit om sin plats i Sarah Ricketts testamente. Och till en, det här är min favorit, till en total främling på en busstation ska hon ha sagt, alltså medan de bara satt och väntade på bussen, att hon hade hittat Alfred i säng med Sarah.
Oj.
Och att, citat, if this goes on again, I'll poison the old bugger and him as well. She's leaving me the bungalow between me and my husband. But he's so greedy, he wants it all on his own.
Gud.
Oklart det här om de faktiskt låg med varandra.
Ja.
Men kanske.
Men kanske.
Hon har helt enkelt snackat runt på stan. Och så är det ju det här om att hon har fått liksom flera olika läkare vid flera olika tillfällen att undersöka Sarah innan hennes död. Delvis för att, så här, man tror ju att första gången är ju för att hon ska bevisa att hon är tillräcklig som sagt för att testamentet ska gälla. Men sen är det också då, alltså det här när hon ringer dagen innan hon dör, tror man, alltså så här, det är väl också för att establish att hon faktiskt ett har ringt, alltså sjuk, har ringt, typ. Ja exakt, att hon var sjuk och att hon ringde läkare typ. Men polisen har ett problem. De hittar liksom ingen burk med råttgift, alltså de hittar inte mordvapnet helt enkelt, och börjar snart jobba efter teorin att Louisa eller Louisa och Alfred tillsammans har åkt någon annanstans, alltså till en annan stad, för att köpa giftet. Och hur bra bevis man hittade för att de faktiskt gjort det varierar beroende på vilken källa man använder sig av. Enligt vissa källor så behövde man skriva in sitt namn när man köpte råttgift, eftersom det var så vanligt att det användes för att förgifta folk. Och alltså,
vad sjukt.
Vissa skriver då att, enligt vissa källor så är det att man hittade hennes namn i ett sånt liksom register typ. Enligt andra källor vittnade två personer som jobbade på ett apotek i typ en annan stad tror jag, om att de sålt giftet till Alfred Merrifield, men ingen av dem lyckades peka ut Alfred i en vittneskonfrontation. Så det är liksom lite oklart om man faktiskt hittade var hon köpte det och typ, eller de köpte det och hur starka bevisen var liksom. Men det har funnits kopplingar till ett apotek i alla fall där det här giftet ska köpts typ. Det är också lite oklart hur delaktig Alfred egentligen var i planerna och i utförandet. Louisa grips först, men efter ett tag så grips också Alfred och båda ställs inför rätta liksom. Men i rättegången står det snart klart att Louisa skulle bära hundhuvudet för Sarahs död, för att Alfred kommer då att frias helt. Och jag tror att det här helt enkelt har att göra med att hon har gått runt och snackat så himla mycket, och säkert kvinnohat, alltså det kan man ju alltid räkna med att spela till oavsett vad som har hänt. Men hon har ju också då som sagt gått runt och pratat mycket om det här. Så att han kommer liksom att frias helt och hållet. Han beskrivs som han har varit delaktig, men han har blivit ledd av henne. Att hon är den dominanta, det är hon som bestämmer vad han ska göra. Domaren går så långt att han beskriver honom som a tragic simpleton.
Vilket
är typ ett straff i sig självt.
Alltså verkligen.
Skillnaden här då, som sagt, han frias helt. Louisa May Merrifield kommer att dömas till döden. Och hon kommer också att avrättas. Hon kommer att hängas på Strangeway Prison i Manchester den 18 september 1953. Och blir då den tredje sista kvinnan att avrättas i Storbritannien. Och det är så jävla sjukt att det är så. Storbritannien 1953. Alltså det är liksom inte, det är så jävla sent. Höll hon på att hänga för folk i Manchester typ.
Ja, vad sjukt.
Så hon dör då. Men vi har ju då en levande person i den här historien, alltså Alfred. Och han kör på kan man säga. Han, efter sin friande dom så flyttar han då till Sarah Ann Ricketts bungalow. Han bor där i flera års tid och hamnar i typ rättsprocesser med Sarahs döttrar.
Barn.
Ja, exakt. Om så här, vem som ska få det här och så. Men när de väl till slut lyckas få sålt det här huset eller säljer det här huset så får han alltså en andel av vinsten typ. Så han får ändå pengar från den här kvinnan som han har varit alltså vars mor han har varit delaktig i. Han får ändå liksom pengar när hennes hus säljs. Men det är inte det enda sättet han tjänar pengar på mordet på Sarah och på hans frus död. De har Louis Tissot har ett eller det finns en så här Louis Tissot Blackpool Chamber of Horrors, alltså ett vaxmuseum med skräcktema.
Ja. Jaha.
Finns i Blackpool.
Pool.
Blackpool. Och han skänker alltså Louisas kläder till det vaxmuseet. Så de kan klä hennes vaxdocka i riktiga kläder. Och inte nog med det, han står också modell för en vaxdocka av sig själv.
Men gud.
För det får han 200 pund. Han blir också ett återkommande inslag på Blackpools så kallade sideshows. Vilket ju är en slags typ uppträdande på nöjesfält eller marknader och sådär förr i världen. Han uppträder då under titeln The Murderess's Husband och berättar alltså vitt och brett om hur hans fru mördade Sarah. Och jag vet inte om det är därifrån det kommer, men det är liksom den utbredda sanningen är då att Louisa May Merrifield fick i Sarah Ann Ricketts råttgiftet genom att blanda det i hennes dagliga burk med sylt och sprit. Och hon går då under smeknamnet The Blackpool Poisoner.
Okej.
En historia med en och annan karaktär, kan man säga.
Vad sjukt.
Jag har lyssnat på poddarna All Killa No Filla och It's Murder Up North om det här fallet. Jag har läst flera artiklar på nyhetssajten Langs Live, ett inlägg på bloggen Beyond the Black Pool på crimescribe.com och jarossi.com, på Wikipedia och på Murderpedia.
Tack, Karin.
Det var det jag hade bjuda på den här veckan.
Ja, det var inte så lite det.
Nej, det var det faktiskt inte. Ha,
bra!
Du. Vad har du?
Vad har jag?
Du har något jättesorgligt, sa du.
Ja, fruktansvärt.
Okay.
Idag ska vi till Tyskland, till Frankfurt am Main. Alltså Frankfurt. Det finns ju flera. Det här är liksom The Frankfurt. Och lite närmare bestämt till en förort som heter, eller ett område utanför som heter Högst Unter Liederbach.
Oj.
Där Tristan Brubach föddes den 3 oktober 1984.
Mm.
Hans föräldrar hade det tufft och kämpade på. Hans mamma hade problem med drogmissbruk, eller hon missbrukade droger. Och hennes pappa, du vet, hade olika jobb, blev av med jobb, fick ett nytt jobb och så vidare. De hade det helt enkelt ganska körigt. Och det blev än mer körigt när Tristan var 11 år och hans mamma begick självmord. Och då flyttade Tristan och hans pappa in med, eller då flyttade de ihop med hans farmor. Och så flyttade de liksom runt lite då mellan, runt i den här förorten eller det här området, högst Unter Liederbach, men till, runt i olika lägenheter. Och Tristans pappa, du vet, blev ensam. Han hade ju alltid varit ensam, eller största, till största del varit ensamt ansvarig för att försörja familjen, men än mer nu. Och jag hade också den här otroliga sorgen efter att ha blivit liksom, ja, förlorat sin fru och så där. Det var tufft helt enkelt. Tristan var en ganska blyg kille och var, eftersom hans pappa arbetade mycket, ensam en del, och han tillbringade liksom mycket tid med att spela tv-spel. Och han verkar inte heller haft det jättelätt med att vara i och ta kontakt med andra människor, om det inte var så att de här andra människorna hade djur. För Tristan älskade djur av alla slag, och han gick ofta fram till människor på stan som var ute och gick med sina hundar och, du vet, frågade så här, vilken ras är du, hur gamla är du? Han var superintresserad av djur. Och han hade ett eget husdjur som var en kanin som han tyckte väldigt, väldigt mycket om. Hans lärare har beskrivit honom då som att han var ganska blyg och tyst även i skolan, och att man då inte märkte av honom så mycket, trots att han hade det svårt med kompisar. Han blev retad av klasskompisar, och både verbalt och fysiskt, men trots det så var liksom så här, var det ändå som att de inte liksom märkte att han var där, vilket känns så sorgligt.
Han försökte typ göra sig själv
undan, typ.
Han försökte typ göra sig själv osynlig liksom.
Exakt så, tror jag. Den 26 mars 1998 vaknade Tristan med ont i ryggen. Han bestämde sig för att han skulle gå och besöka en läkare under dagen, men innan dess så skulle han gå till, till skolan. Efter lunch så hade han liksom så mycket problem, eller du vet, han hade så pass ont, så han sa till sin lärare att han ville gå tidigt, och han fick då godkänt att göra det. Så klockan 1:30 på eftermiddagen så lämnade han sin skola. Kort efter att han lämnat klassrummet och skolan så såg en av hans klasskompisar att Tristan klev på en buss och satte sig längst bak i bussen. Bussen var på väg till tågstationen i Högst, som är då det här området där de bodde. Och en av Tristans få vänner som han hade i klassen såg också Tristan när han väl satt på bussen. Alltså det var en som såg när han klev på och hur var han satte sig. Och sen så var det då en av hans liksom kompisar som såg när han satt på bussen. Och den här kompisen satt på en annan buss som mötte den bussen som Tristan satt på, om du förstår vad jag menar. Mm. Så han såg då Tristan genom fönstret och vinkade och försökte få kontakt och sådär. Men Tristan såg ingenting. Och så tänkte kompisen typ såhär, var är han på väg? Så han hoppade av sin buss och gick mot tågstationen för att se då om man kunde hitta sin kompis där helt enkelt. Så att den här kompisen som såg Tristan på bussen hoppade av, gick till tågstationen men hittade inte Tristan på tågstationen helt enkelt. Mm. Ungefär en timme efter att Tristan lämnat skolan så såg en annan elev från skolan Tristan sitta på en bänk på tågstationen ensam.
Okej.
Strax innan 3:30 den här eftermiddagen så sågs han sitta på en annan bänk i en park som låg i närheten av tågstationen. Det var en kvinna som hade sett honom där, och eller hon hade inte bara sett honom utan de hade pratat med varandra då. För hon hade en hund som hon var ute och gick med och som Tristan då gärna ville klappa, vilket han också fick. Och de småpratade lite om hunden innan den här kvinnan sen gick vidare. Ungefär samtidigt som hon gick så kom det enligt den här kvinnan fram två män som satte sig på bänken bredvid Tristan. Ungefär en halvtimme senare vid 16-snåret på eftermiddagen så var några barn på väg hem från skolan när de då kom fram till en tunnel som gick under ett tågspår, du vet, alltså, så det är inte så här en riktig gångtunnel utan det är mer typ som ett rör, om du fattar vad jag menar.
Just det.
Stort rör.
Yep.
Och den här tunneln användes av många som en genväg och den här tunneln låg då runt 100 meter bort från där Tristan då sätts senast av den här kvinnan med hunden. I tunneln så gjorde de en fruktansvärd upptäckt som gjorde då att de rusade tillbaka till sin skola och sa till sina lärare. I tunneln så hade de då hittat Tristan brutalt ihjälslagen. Och när de berättade om det här för de vuxna, alltså vad de hade hittat, så sprang de här vuxna dit för att se om det var så som barnen hade sagt liksom. Och sen larmade de polisen. Och ungefär en timme efter att barnen hade hittat Tristan i den här tunneln så var polisen på plats för att börja utreda. Tristan hade alltså blivit brutalt mördad. Han hade blivit slagen, strypt och djupt knivskuren i halsen. Efter att han mördats så hade mördaren avlägsnat delar på hans kropp, på underkroppen. Och sättet som det här var gjort på var liksom väldigt precis. Och det var inget havsjobb, om du förstår mig nu. Utan det var liksom väldigt så här. Det var som att förövaren hade kunskap om vad han gjorde helt enkelt. Efter att Tristan då mördats på det här fruktansvärda sättet och då blivit skändad efter att han blivit mördad, så hade mördaren klätt på honom kläder och liksom arrangerat kroppen. Vet man, satt ut skor på låret där då han det hade blivit skadad efter att han hade blivit mördad och så vidare. Så att gärningspersonen hade ändå liksom tagit sig tid för att göra det här. Men det hade ändå varit på mindre än en halvtimme. För det var ju bara en halvtimme från och med det att han sågs för sista gången tills att barnen hittade honom. Polisen skulle senare säga att de trodde att det inte ens hade tagit hela den här halvtimman, utan att gärningspersonen då, eftersom det verkade som att han hade koll på vad han gjorde, hade tagit på liksom runt 15 minuter på sig.
Okej.
Precis utanför tunneln hade gärningspersonen tömt Tristans ryggsäck på marken. Där låg alltså Tristans skolböcker, block och allt sånt, pennor. Och på en av hans böcker fanns ett fingeravtryck i blod och det var inte Tristans. Det var också ett papper i ett av hans block som var nedblodat och polisen arbetade efter teorin att gärningspersonen hade torkat av det knivblad som använts för att mörda honom på det här pappret då. Mm. De hade också en teori om att gärningspersonen tömt väskan på innehåll för att den här personen, gärningspersonen då, ville ta med sig de delar av Tristans kropp som hade liksom avlägsnats från den. Fingeravtrycket var i Tristans blod, så att det gick inte att lyfta något DNA från det. I vissa källor har jag läst att det fanns DNA-rester, exakt, men de verkar inte ha gått ut med vad det var för typ av DNA. Och det här själva fingeravtrycket fanns inte heller i något register. Så förövaren hade alltså inte gjort någonting innan som gjorde att den personens fingeravtryck då skulle finnas i ett register, helt enkelt. Det fanns väldigt få fysiska leads att gå på, helt enkelt. Och det fanns inte så mycket annat heller. Det var mellan 100 och 115 poliser som direkt sattes in för att utreda fallet. Och de tittade på allt möjligt. Alltså, du vet, följde upp det minsta lilla grej. Det fanns som sagt väldigt lite att gå på. De fick in en del vittnesmål som de följde upp och utredde liksom så noga som de kunde. Bland annat så var det några killar som samma dag som Tristan mördades var på väg då för att gena genom den här tunneln när de sett en man stå lutad över något i tunneln. De här killarna som var jämnåriga med Tristan hade stått och tittat ett tag men inte sett vad den här personen, då den här mannen, stod lutad över. Och till slut hade de då bestämt sig för att ta en annan väg. Men det var som att de hade sett att så här, det var någon som liksom stod och typ gjorde någonting där inne. Polisen var ganska säkra på att de här killarna hade sett mördaren när han då skändade Tristans kropp, helt enkelt. De här killarna lämnade in ett vittnesmål och beskrev den personen de sett i tunneln. Och den person som de beskrev beskrevs också av flera andra personer, om du förstår vad jag menar. Alltså det var flera vittnen som gav väldigt liknande beskrivning av en person som setts i och runt området, den här tunneln då, runt den här tidpunkten. De beskrev en man som hade långt blont hår i typ en hästsvans eller fläta och som hade ett stort R vid läppen, typ ett gomspalts R. Och de beskrev det som att han såg allmänt ovårdad ut. Och de gjorde först en sån liksom vanlig gärningsmanna skiss som senare också gjorde digitaliserad och typ förbättrad som liksom användes framåt. Det var ju då inte 98, för då hade man inte den tekniken. Och som sagt, dels var det då de här killarna som hade sett den här personen, men även den kvinnan som hade hunden, som hade pratat med Tristan då precis innan han mördades, beskrev en man med samma utseende. Och det var inte, alltså antingen var det en av de här männen som hon menade satt med honom, eller någon tredje man bara i området, så. Hon har i alla fall liksom gett typ exakt samma sinnelement på en person som hon har stött på precis runt här omkring. Tristans lärare berättade också att hon hade sett honom med en man någon vecka innan han blev mördad som passade in på den här beskrivningen. Det verkar dock inte, alltså du vet, Tristans pappa eller farmor då känner inte till någon som ser ut så här, som är, känner familjen eller någonting sånt. Så att det är ingen som familjen vet vem det är, helt enkelt. Polisen trodde att gärningsmannen eventuellt var pedofil och att motivet var då sexuellt. Men Tristan hade inte blivit utsatt för något sexuellt våld. De gjorde en gärningsmannaprofil där de sa att gärningspersonen var en man som är mellan 20-45 år gammal som troligtvis led av en antisocial personlighetssyndrom och att den levde liksom väldigt isolerat och då troligtvis hade pedofila drag, helt enkelt. Polisen hade också en teori om att Tristan kände den personen som mördade honom, att Tristan då liksom mött upp med sin mördare. Det verkar som sagt inte som att någon i hans närhet kände igen utseendet på den här personen. Och ganska snart började det liksom då figurera teorier om varför Tristan mördats. En teori som figurerade i olika former var att Tristan hade hamnat snett och börjat umgås med kriminella och att han då hade hamnat i något typ av gäng som höll på med skumma drogaffärer och att han då blivit mördad för någonting han gjort eller inte gjort i liksom koppling till sitt gäng.
Mm.
Det här avfärdades av personer i hans närhet för att även om han var ensam och drog omkring mycket på stan så fanns det ingenting som han liksom talade för att han hade hamnat i fel crowd. Det fanns också rykten om att han hade då liksom blivit upptagen och alltså att han hade blivit groomad och sen tvingad att sälja sex och sådär. Det finns inte heller någonting som verkar tyda på det, men det figurerade massa olika liksom sorters
spekulationer.
spekulationer. Ganska exakt ett år efter att Tristan mördats så hittades hans ryggsäck som då försvann när han mördades. 3,5 mil från platsen där han mördades. Där hittades på en grusväg i en skog av en person som arbetade på ett elbolag. Och den hittades liksom precis under en sån jättestor elverksstolpe typ. Mm. Man kunde avgöra att det var Tristans för att den hade lagats på ett väldigt specifikt sätt. Liksom. Man kände igen modellen och den här lagningen då som ryggsäcken hade fått. I ryggsäcken som ju hade tömts på brottsplatsen låg en karta över Tyskland som var en tjeckisk karta över Tyskland och en tom blå soppåse. Det här fick ju polisen att tro att det var en tjeckisk gärningsperson, så den tyska polisen tog hjälp av den tjeckiska polisen för att se om, du vet, de kunde hitta någon misstänkt någonstans och sådär. Men det ledde tyvärr ingenstans. År 2002 satte polisen igång med en väldigt omfattande insats där de tog fingeravtryck på män i åldrarna 15-45 i högst Unter Liederbach, då det här området där Tristan bodde. 2014 så hade 14 000 män lämnat sina avtryck och ingen kunde matchas mot det fingeravtryck som hittades på Tristans bok. Under åren så fanns lite olika leads som polisen följde upp. Bland annat då var det en person som redan dagen efter mordet hade ringt till polisen och sa att det var han, sagt att det var han som var mördaren. Han hade då berättat att han stod på tågstationen där Tristan sätts senast i liv. Och han sa då att han mördat Tristan. Och så beskrev han sig själv som en man med långt svart hår. Och så sa han till polisen, typ, kom och plocka mig liksom. När polisen kom dit så var den här mannen inte längre kvar. Och man kunde heller aldrig lokalisera honom. Och det här jäckade såklart polisen länge. Och man trodde att det kanske var den riktiga mördaren som har angett ett annat signalement än det som då uppgavs av vittnena för att försöka få dem på andra spår. Det var också en amerikansk kvinna som ringde in och var väldigt bestämd kring att hon visste vem det var då som hade mördat Tristan och gjorde det länge och gjorde massa olika insatser för att polisen skulle då ta den här personen. Polisen följde upp alla de här spåren som hon gav, men till slut skulle det visa sig att det här bara var en kvinna då som hade skilt sig från sin tyska man och att hon gjorde allt för att typ straffa honom efter skilsmässan. Så jävla sjukt beteende. 1,5 år efter att Tristan mördades så hände något som måste varit så otroligt hemskt och obehagligt för hans pappa och efterlevande familj. En natt i oktober 1999 så var det någon som grävde sig hela vägen ner i Tristans grav. Personen i fråga grävde drygt en meter ner i marken, hela vägen ner till Tristans kista. Personen eller personerna tog sig inte in i kistan och polisen trodde inte att det här var någon eller några som hade med mordet att göra, utan att det var en psykiskt sjuk person som liksom hade något annat typ av motiv för det. 2016 så gick polisen ut med att de hade en misstänkt i fallet. Det var en man vid namn Manfred Seal. En man som dött 2 år tidigare och som hade då levt ett helt vanligt liv. Han hade haft ett jobb, haft familj, han var omtyckt av sina vänner och kollegor. Han spelade jazzband, du vet, hela den grejen. Ingenting konstigt. När han gick bort så gick
han... Lite konstigt att han spelade jazzband. Ingenting konstigt.
Ingenting konstigt.
Men han var social liksom.
En helt vanlig person, ja, aldrig straffad, alltid skött sitt jobb, hade ett vanligt hem,
inte avvikande på något sätt typ.
Exakt. När han gick bort då så hade hans dotter gått igenom hans grejer i ett förråd när hon upptäckte mänskliga kvarlever efter en kvinna och flera dagböcker som hennes pappa skrivit där han beskrev flera mord som han begått. Polisen tror att han dödat i alla fall 6, men kanske upp till så många som 9 kvinnor under 35 år. Hans offer var kvinnor, sexarbetare, missbrukare eller psykiskt sjuka. Kvinnor som inte hade något skyddsnät. Och Tristan passade ju inte in liksom på profilen av... Exakt. Men de bodde i samma område och Manfred hade också skändat sina offers kroppar efter att han mördat dem och sparat då det som en liksom trofé efter morden. Och de två sakerna fick då polisen att tro att de kanske funnit sin man. Men 2017 så meddelade polisen att Manfred Seal inte längre var misstänkt i mordet på Tristan. 2020 så var det en annan person som började utredas för mordet på Tristan. Och det var Christian Bryckner som misstänks för att ha mördat Madeleine McCann.
Ah, kommer du ihåg det? Ja, just det.
Alltså Madeleine McCann kommer man ju ihåg såklart. Och det här mordet på Tristan har också jämförts med hennes försvinnande och även John Benet Ramseys mord i så här uppmärksamhetsskala som det fick i Tyskland.
Yep.
Nej, men det var ju en tysk person som misstänktes för att ha kidnappat och mördat Madeleine McCann. Och han var då även misstänkt för mordet på Tristan. Och när man tittar på den här fantombilden då som gjordes i samband på Tristan och jämför den med bilder på Christian Bryckner så kan man absolut se likheter. Han har inget R så på läppen. Han misstänks för massa olika grejer. Men han verkar inte längre vara misstänkt för mordet på Tristan. Så är det. Han sitter däremot fängslad för en våldtäkt på en kvinna. Sådär. Så att, men han verkar liksom inte vara misstänkt i alla fall mordet på Tristan. Så längre. Så än idag vet man alltså inte vem som mördade Tristan. Hans pappa gick bort år 2015 utan att veta då vad som hänt med hans son. Polisen har fortfarande en belöning utstående på 15 000 euro för den som kan komma med någon information som tar dem vidare i utredningen.
Åh, fy fan, vad sorgligt.
Alltså det är så otroligt, otroligt, otroligt sorgligt.
Också typ det här, det liksom är mitt på...
Alltså, mitt på dagen?
Mitt på dagen, i ett område där det rör sig folk och folk har sett honom, men det är så kort tid som det går mellan folk. Alltså så här, det känns helt otroligt konstigt att det inte ska gå att lösa.
Hur kan det inte gå att lösa? Nej, jag vet. Nej, det är så synd. Och sorgligt och fruktansvärt. Och ja, så jäkla hemskt.
Jävla öde liksom.
Jag har fått väldigt mycket hjälp från en hemsida som heter Mordfall Tristan, som är en tysk hemsida som finns både på tysk och engelska, som drivs av en organisation som har jättemycket information och kartor och du vet, allt möjligt sånt. Jag läste på Wikipedia flera artiklar på Die Welt på tyska som jag sen har översatt eftersom jag inte läste tyska. Jag har läst en tråd på Reddit som heter What Happened to Tristan Brubeck. Och sen så har jag lyssnat på podden Unsolveds avsnitt om fallet och även True Crime Untold Cases avsnitt om fallet.
Det där var så jävla sorgligt.
Usch. Jag ber om ursäkt.
Åh, fy fan, vad hemskt. Tack så jättemycket.
Tack Karin. Tack alla ni som har lyssnat.
Även den här veckan. Vi är så tacksamma för det. Att ni är med oss.
Väldigt.
Efter alla dessa år. Hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Play, en del av